الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا Vi fortsätter att gå igenom kitab ul-Ulugh al-Maram av al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala och vi är fortfarande i bab sifatul salah, kapitlet om bönens beskrivning, och vi kommer nu tala om sujud. Men innan vi gör det så nämner författaren en hadith om en dua som man säger efter ruku'. Och det är hadithen som berättas från Abu Sa'idin radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam brukade säga, då han lyfte sitt huvud från ruku', så sa han: Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wal ard wa mil ama shi'ta min shay' ba'd أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. نعم. När man går upp från ruku så ska man då säga ربنا ولك الحمد. Det är det minsta man kan säga. Eller ربنا لك الحمد också utan واو. ربنا ولك الحمد eller ربنا لك الحمد. Och sen kan man lägga till denna dhikr, denna mycket vackra dua, vilket är sunna, som profeten alaihissalam brukade göra. En väldigt, väldigt vacker dhikr, där man prisar Allah subhanahu wa ta'ala, en lovprisning som fyller himlarna och jordarna. Att prisa Allah alhamd är ett thana. Att prisa Allah azza wa jal, att upphöja och lovprisa honom med hans vackraste egenskaper och namn. Och Allah azza wa jal förtjänar att lovprisas. Al-Kamal är hans. Han har ingen som helst brist. Han är perfekt. Han är den vackraste, den bästa, den största. Allting. Alla hans namn och egenskaper är de absolut bästa och vackraste som finns. Så Allah azza wa jal förtjänar att prisas, en lovprisning som fyller himlarna och jordarna. Och allting annat. Det vill säga, om Allah azza wa jal skulle skapa någonting annat utöver himlarna och jorden, så kommer det också att fyllas av Allah azza wa jals lovpris. Och det vill säga att lovpris till Allah azza wa jal inte har något slut. Det har inget stopp. Det finns ingen gräns för hur mycket man kan prisa Allah azza wa jal. Att si och så räcker, det här är tillräckligt. Nej, utan oändligt förtjänar Allah azza wa jal att lovprisas. Och det nämns också i denna mycket vackra dua att: och Allah, ingen kan hindra det som du ger och ingen kan ge det som du hindrar. Nam. Allah azza wa jal är al-mu'ti, den som ger, han är al-razzaq, och han försörjer och ger till vem han vill. Och om Allah azza wa jal har bestämt att han ska ge en viss sak till en människa, så finns det ingenting som kan hålla den tillbaka. Ingenting. Även om hela mänskligheten skulle samlas, så kan de inte hindra vad Allah azza wa jal har bestämt att någon ska få. Och tvärtom. Om Allah azza wa jal har bestämt att du inte ska få någonting, och alla från skapelsen försöker att ge dig denna sak, så kommer de inte kunna ge den. Utan allting går tillbaka till Allah azza wa jals vilja. Så som Allah azza wa jals säger: "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah, fala mumsika laha." Att om Allah öppnar hans rahma, hans gåvor, hans nåd till någon, så finns det ingen som kan hålla det tillbaka. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهْ مِنْ بَعْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Och det som Allah azza wa jal håller tillbaka finns det ingen som kan ge vid sidan av Allah. Och så är det. Och det här är också en sak som ska stärka våra tawakkul. Ibland vi är rädda av, om vi har så, vi kanske inte får det, kanske vi inte får pengar, vi kanske inte får jobb hit. Alltså, Allah är razzaq. Allah är den som försörjer, den som öppnar dörrar och den som stänger dörrar. Så vi ska sluta förlita oss för mycket på materiella saker, på människor, vara rädda. Utan vänd oss till Allah Azza wa Jal. Vi ska självklart göra al-asbab, de orsaker som är inom religionens ramar. Men i slutändan alltid ha tawakkul till Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger han i denna mycket vackra dua också: وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. Att den rikes rikedom kommer inte gynna honom hos dig. Yani en person gynnas inte av sin rikedom inför Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, som profeten Muhammad a.s. sa, kollar inte på våra utseenden. Han kollar inte på våra pengar. Utan Allah kollar på våra hjärtan. Han kollar på våra gärningar, våra taqwa. Det är det som räknas i slutändan. Så spelar ingen roll om du är den rikaste människan, den mäktigaste människan, den snyggaste människan, den starkaste människan. Det här är inte relevant hos Allah på domedagen. Utan det som är relevant är i vilket tillstånd du möter honom med din iman. Illa man att Allah bi qalbin salim. Ja, den som gynnas på domedagen, den som möter Allah azza wa jalla med ett friskt hjärta, med mycket hasanat, med att ha gjort tauba, möter Allah med tawhid, möter Allah med sina böcker fyllda med goda gärningar. Det här är den som gynnas hos Allah subhanahu wa ta'ala, och inte den som har mycket världsliga saker. Men tyvärr idag så lägger man mycket vikt på det världsliga, som att det är det som är avgörande. Men wallah, är det inte avgörande i slutändan. Utan det är vad människan har med sig i graven. Det är det som är avgörande. De rika kommer inte gynnas av sin rikedom. Kom alltid ihåg det här. Hur mäktig, hur rik, hur stark, snygg en person än är, så kommer det inte gynna honom hos Allah subhanahu wa ta'ala. Utan det som gynnar oss är det vi har med oss i graven. Så en väldigt vacker dua som man kan då säga i en salat då man går upp från en rukå. Men om man bara säger Rabbana wa lakal hamd, så är det också korrekt. Sen så nämner författaren nästa hadith. Hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Jag har blivit beordrat att göra sujud på 7 kroppsdelar. Ala al-jabha, på pannan. Och han pekade med handen mot sin näsa. Wal yadayn, och mina 2 händer. Wa rukbatayn, och mina 2 knän. Wa atraf al-qadamayn, och på tårna. Berättade av Bukhari och av Muslim. Och det finns ett tillägg i Sahih Muslim som är värt att notera, skriva ner, som också lär oss en viktig sak om bönen. Och det är att han sa i slutet på denna hadith: och jag har blivit beordrad att inte sätta upp håret och att vika kläder. Det är ni i bön. Och att inte sätta upp kläder och hår, är ni i bön. Tayyib. Denna hadith handlar om sujud. Hur man ska göra sujud. Och sujud, som vi nämnde i förra lektionen, är ashraful makan, det närmaste vi kommer till Allah subhanahu wa ta'ala. Aqrab ma yakunu al-'abdu li rabbihi wa huwa sajid. Rasul alayhi salatu wassalam, han sa det närmaste en tjänare kommer till Allah är i sujud. Så gör mycket dua, för det är stor chans att den blir besvarad. Så sujud är den noblaste positionen vi kan ha i detta liv. Det närmaste vi kommer till Allah azza wa jall, då vi ödmjukar oss som mest. Och ett bevis på att sujud är den vackraste positionen i bönen är att moskén heter masjid. Har ni tänkt på det? Masjid. Vad betyder masjid? Rent översatt till svenska. En plats av sujud. Och det heter inte marka. En plats av ruku. Eller mawqif. En plats av qiyam. Vilket vi gör i bönen. Eller majlis. En plats där vi sitter. Vi gör alla de här 4 sakerna i bönen. Utan det heter masjid. Ja, och inte heller makan och salat, utan det heter masjid. Yani den kallas efter ett sujud, då det är det noblaste i hela bönen. Hänger ni med? Och en annan fajda som ulema nämner, att i salat du står på fötterna inför Allah azza wa jalla. Du gör rukå och du sitter. Men när du gör sujud, då har du alla dessa kroppsdelar i marken. Du verkligen ödmjukar dig för Allah subhanahu wa ta'ala. Det noblaste du har i ansiktet, det högsta du har, lägger du på det lägsta som finns. För att upphöja din skapare. Att ära, upphöja och ödmjuka dig inför Allah azza wa jal. Så det heter då masjid. Platsen av al-salah. Och vad som också tyder på sujuds enorma position i al-islam är att profeten a.s.w. nämnde att på domedagen kommer han att känna igen sin umma. Han kommer känna igen den här umman på domedagen. Och då så sa en person, hur kan du känna igen folk bland allihopa? Igen, alla människor ser likadana ut på domedagen. Ni vet, vi kommer att återuppstå så som Allah skapade oss första gången utan någonting. Och då så sa han, har du sett en flock med svarta hästar, kolsvarta hästar, kolsvarta hingstar? Och bland dem kommer en häst med vita märken. Han har vita som märken på kroppen. Kommer han inte kännas igen? Han sa jo. Och så, samma sak är det med min umma. Vi kommer att känna igen dem på platserna av eller wudu eller i vissa hadithier sujud. Ja, ni kommer att lysa på domedagen. Så platserna av både wudu och sujud kommer att lysa på domedagen. Ansiktet, armarna, händerna och fötterna kommer att lysa upp på domedagen. Det är en sharaf. Det är något nobelt, ärofullt. Och en annan hadith nämner också om de muslimer som kommer att rädda in i helvetet. Att elden kommer att bränna allting förutom platsen av sujud. Den är förbjuden från att bränna platsen av sujud. Det tyder återigen på hur nobelt det är att göra sujud för Allah subhanahu wa ta'ala. Och den här hadithen nämner att vi ska göra sujud på 7 kroppsdelar. Och profeten a.s. börjar denna hadith med att säga umirtu. Jag har beordrats. Och i vissa riwaya på hadithen umirna. Vi har beordrats. Men det spelar ingen roll. För även om det bara står jag har beordrats, så är det också ett tilltal till oss. Vem är det som beordrar profeten a.s.? Allah. Och om han har beordrats att göra sujud på det här sättet, och han sen säger be så som ni har sett mig be, så tyder det på att vi också måste göra sujud på dessa 7 kroppsdelar. Och det här är det som är den korrekta åsikten, att det här är wajib. Att göra sujud på dessa 7 kroppsdelar. Obligatoriskt. Denna hadith nämner då att man ska göra sujud på dessa 7 kroppsdelar. Och profeten a.s. han sa al-jabha och pekade på näsan. Och i vissa riwaya i Sahih Muslim så sa han al-jabha wal-anf. Inte bara att han pekade, utan han sa att vi har blivit beordrade att göra sujud på pannan och näsan. Och sen händerna, knäna, fötterna. Och när han säger pannan och näsan, då skulle man kunna säga att det är 8 och inte 7. Men han gjorde pannan och näsan till en del. En och samma del. Så när man gör sujud så måste pannan och näsan vara i marken. Och ett fel som vissa gör är att de lyfter näsan. De kanske bara gör sujud med förhuvudet. Med själva pannan i marken. Och näsan rör inte marken. Eller tvärtom, att de snuddar med näsan på marken och låter inte pannan vidröra marken. Och det här är fel. Gör man så här så räknas inte en sujud. Och räknas inte din sujud, räknas inte din bön. Din bön är batil. Mycket allvarligt. Ett annat fel. Vissa ber och är i sujud. Och under sujud lyfter han ena handen. Eller han sätter inte ens ner hela handen. Utan hela sujud, han gör så här kort sujud. Höll han på att klia sig till exempel. Eller fixa kläderna eller någonting. Stänger av sin mobil. Och så går han upp Allahu Akbar. Och han gjorde bara sujud med en hand i marken. Det är hans sujud också batil, en ogiltig. Eller ett annat fel som vissa gör. När de är i sujud så har han båda fötterna uppe i luften. Har ni sett den? Ja? Båda fötterna dinglar i luften. Det är också fel. Sujud är också batil, falsk, yani Räknas inte. Eller att han har en fot i marken och lägger den andra foten över. På baksidan, den är hälen av den andra foten. Så den inte nuddar marken. Det är också fel. Allt det här är inkorrekt. Och en sujud som inte räknas. Och den enda personen som är ursäktad är den som inte kan. Den som till exempel har brutit sin arm. Han kan inte lägga den i marken. Den är gipsad eller någonting. Så han är ursäktad. Han behöver inte lägga den i marken. Eller opererat sig i pannan eller näsan eller någonting sånt. Han kan inte. Eller bränt sig. Måla skyddos, bränt sig i ansiktet. Fast det funkar inte heller. Då är han ursäktad. För taqullaha mastata'tum. Han gör sujud så gott han kan. Mas'ala, en fråga. Dessa kroppsdelar ska vara i marken. Och vi nämnde nu att om en person gör sujud utan att ha dessa kroppsdelar i marken så är hans sujud inte korrekt. Men, vad säger ni om en person som gör sujud korrekt? Han har alla 7 kroppsdelar i marken. Men under sujud lyfter han handen och kliar sig. Och så sätter han tillbaka handen till exempel. Är hans sujud korrekt? Eller klias på foten, han lyfter höger foten, kliar sig på vänster foten. Och sätter tillbaka foten. Är hans sujud korrekt? Nej, den är korrekt. Varför? För han har gjort sujud på de 7 kroppsdelarna. Den är en stund. Alltså, då är hans sujud korrekt. Och sen lyfter han handen eller ansiktet kliar sig, lägger tillbaka ansiktet av någon anledning. Då är hans sujud korrekt. En annan mäs'ala som ulema här tar upp, eller fuqaha, de talar om, måste man ha hela kroppsdelen på marken? Det vill säga att till exempel du ska lägga ner händerna. Du lägger bara ner halva handen, alltså fingrarna, och inte handflatan på marken. Är din sujud korrekt? Vad säger ni?
Den är handen.
Handen, precis. Al-Yadayn. Al-Asr, grunden är att hela handen ska vara i marken. Men om du bara har halva handen i marken så har du ändå haft handen i marken. Så din sujud är korrekt, men den är bristfällig. Och sen finns det ju till exempel vissa kroppsdelar där du inte kan ha hela, som till exempel tårna. Det kan ju vara svårt att ha lilltån i marken, pekandes mot Mekka. Den är oftast, hänger ju oftast i luften. Den hänger ju inte med, eller hur? Så att det är ursäktad igen. Så att det är inte det som menas med hadithen. Utan så gott man kan. Fattakullaha mastata'tum. Vi har också andra viktiga masail. Och det är en jättevanlig fråga. Om du nu ska göra sujud och du har på dig en kufi till exempel. En huvudbonad. Eller du har på dig en imama. Och den är ju i vägen. Den täcker ju typ halva pannan. Och du gör sujud på din kufi eller din turban. Eller kvinnan på hennes hijab. Är denna sujud korrekt? Då pannan inte vidrör marken. Den är korrekt. Namnen är korrekt. Det går att göra sujud på detta sätt som det har nämnts från Hassan rahimahullah från tabi'in. Han sa kan al-qawm, folket. Yasjuduna ala al-amama wal-qalanswa. Folket, yani, han pratar här om sahaba, brukade göra sujud på deras turbaner, deras qalanswa, deras yani, kufi, huvudbonad. Wa yada fi kummi. Och kläderna som hängde vid armen. De hade förut längre. De hade inte så trånga armar som idag. Utan det var mycket tyg. Till och med Abu Huraira hade katter där inne. Det var stora än. Rymliga. Hänger ni med? Så att man då kunde lägga dem framför sig och göra sujud på dem. Så det bevisar att det är korrekt. Men det är bättre. Ser ulema att göra sujud på hela ansiktet. Då detta är det som har berättats från profeten alaihi salam. Okej. Men har man på sig turban eller en kufi eller mussa nu på vintern till exempel, du gör sujud på snön eller någonting eller utomhus eller i moskén, du har kvar mussan på dig och den går ner, täcker hela pannan, så är din sujud korrekt. Okej. Även om vi säger att det kanske är bättre att ta upp den, vika upp den eller ta av den så att pannan rör marken, men din sujud är korrekt om du gör på detta sätt. Sen har vi en annan fråga. Det här var saker som normalt sitter på, till exempel pannan. Och här är också ett annat viktigt argument. Om någon säger så här, nej men pannan måste blottas, den måste röra marken. För att hadithen säger, sju kroppsdelar ska röra marken. Då ska du säga till personen, okej, vad säger de att be med strumpor? Fötterna ska de inte också röra marken, precis som pannan. Eller hur? Så på samma sätt som man får be med strumpor med chuff och med skor, så får du också be med någonting på huvudet. Får du be med handskar då? Ja, samma sak där. Byxor som täcker knäna eller en jilbab eller liknande, det är samma sak där. Sen har man också kläder eller att man lägger någonting framför sig när man gör sujud. Det är en annan fråga som diskuteras. Och det är inte att till exempel din turban täcker. Men låt oss säga att du ska be på vintern, du ska be utomhus och det är is. Det kan ju vara obehagligt att lägga pannan på isen, eller hur? Får du då till exempel när du gör sujud, du har halsduken på dig, slänga fram halsduken och göra sujud på halsduken? Du får. Naam, inshallah. För det har berättats från Anas radiyallahu anhu att han sa att vi brukade be med profeten alaihissalatu wassalam och vi la fayada'a ahaduna taraf al-thawb. Så någon av oss la yani kanten eller slutet av hans klädesplagg på grund av att det var så varmt på platsen av sujud. Så till exempel han har någonting, han lägger det framför sig och gör sujud på objektet för att marken är för varm. Och ni som har varit i Saudiarabien vet att marken kan bli jättevarm på sommaren. Du kan inte ens gå barfota, du bränner dig. Det går inte. Det är jättevarmt. Så att göra sujud är också svårt. Då har du till exempel och liknande på den här varma sanden. Och då får man då lägga någonting framför sig. Och samma sak om det är kallt. Och här nämner också ulema som jag lyssnar på här, Sheikh Suleiman Ruhaili. Han sa samma sak om du till exempel då ber på en plats där det luktar jätteäckligt. Och tyvärr som Sheikh nämner, vissa människor, hadahumullah, de har strumpor som luktar. Allah musta'anin. De byter inte strumpor på jättelänge. Fotsvett och så vidare. Han står där framför dig kanske och sen gör du sujud på samma plats. Det blir katastrof. Kan inte fokusera det. Då kan du i bönen gärna lägga någonting under platsen där du gör sujud. Hänger ni med? Samma sak om det är till exempel damm. Du märker att det är smuts eller någonting framför dig. I bönen så kan du då lägga någonting för att skydda dig från de här sakerna. Och det här är om det finns ett behov. Om det inte finns ett behov så är grunden att du gör sujud på den marken som är framför dig. Du ska inte... Matta kommer, det är nästa punkt. Som vi kan hoppa till direkt. Får man göra sujud på en matta eller måste man göra sujud på marken? Nu har vi talat om vad som är på dig. Kan du använda för att skydda dig? Yani från att lägga då kroppsdelarna direkt på marken. Men får man be på en matta?
Självklart.
Självklart. Nej. Profeten alaihi wasallam bad på en matta. Så det är tillåtet att be på en matta. Ingen skada skedde. Sen nämndes också i hadithen en till fråga. Och det var den här frågan om att man inte ska vika kläder och inte heller ha uppsatt hår i bönen. Nämndes i den här hadith. Och där finns det lite olika förklaring. Det som Sheikh Ibn Uthaymin nämner, rahimahullah, gällande att vika kläder, han säger i bönen. För att hadithen handlar om sujud. Så vad vissa människor gör när de går ner i sujud är att de viker sin thob på väg ner. Eller i sujud så viker de sin thob. Och det här är självklart något som distraherar. Och då ska man inte göra. Man ska inte hålla på att vika sina kläder i bönen.
Och sheikhen säger att det är lugnt om en person börjar sin bön med vikta kläder. Och vad som menas med hadithen, och han säger det underförstått, är att man inte viker sina kläder under bönen. Det är makroh, det är ogillat. Och sen också att be med uppsatt hår är också ogillat. Och då säger många ulema, som Sheikh Albani nämnde detta från Sunani och jag tror det var Al-Qurtubi, att det här är specifikt för männen. Kvinnan får be med uppsatt hår, med flätat hår och liknande. Men män som har långt hår ska släppa sitt hår och låta håret göra sujud tillsammans med dig. Okej? Och att det då är makroh att be med uppsatt hår. Och beviset på att det är makroh och inte haram är att profeten a.s. inte beordrade mannen som bad med uppsatt hår att ta om sin bön. Utan han sa bara, släpp håret. Jag gör inte om det typ. Och släpp håret. Och skulle det vara haram så kanske det skulle vara något som då bröt bönen. Men han blev inte beordrad att ta om sin bön. Så det här gäller då män och inte kvinnor. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abi Buhayna radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam kana idha salla farraja bayna yadayhi hatta yabduwa bayadu ibtay. Muttafaqun alayh. Att då profeten alayhi salatu wassalam bad, så brukade han sära så pass mycket på armarna att man såg vitheten under hans armhålor. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här är en sunna i sujud. Och det är att om man ber själv eller man är imam, så är det sunna att sära händerna, armbågarna från kroppen. Att inte ha dem tätt in till kroppen, utan att sära och ha dem längre bort från kroppen. Så pass att man bakifrån kunde se profetens armhålor alaihi salatu wassalam. Och då nämner ulema här att det kan ju kanske vara svårt om en person har på sig en thob. Men folk förr i tiden bad och klädde sig med något som heter rida. Och det är nästan som ett stor handduk eller som ett filt eller liknande. Som du har på överdelen av kroppen. Ni vet om man åker på hajj. Man har två klädesplagg, eller hur? Ett runt midjan som kallas för izar. Och en över kroppen som kallas för rida. Men mantel är någonting annat. Det här är rida. Och det var ett vanligt klädesplagg som man då hade förr i tiden. Izar och rida. Och i vissa länder har man fortfarande. Jag minns, man kan se bland afghaner och pakistanier. De har, istället för jacka har de som en filt runt sig. Liksom. Och det är sunna. Så man kunde då se profetens armhålor alayhi salatu wassalam i as-sujud. Och det kan vara för att han kanske hade på sig en rida. Wallahu alam. Men det här bevisar då att det är sunna att sära. Men då säger ulema om man ber själv. Om man ber själv eller man är imam. Och det här är inte någonting du ska praktisera när du ber bredvid andra. När du ber salat al-jama'a och ni gör sujud tillsammans. Och du ska säga jag ska göra sunna och buff. Så kör du upp dina armbågar på personen bredvid dig. Det får du inte göra. Att be på det här sättet är sunna. Att slå sin broder eller trycka in sina armbågar mot sin broder är haram. Du stör personen. Du kan störa och skada en annan muslim, förstöra hans khushu i bönen. Är inte tillåtet. På bekostnad av att du ska göra något som är sunna. Utan då får du anpassa dig efter de förhållanden som råder. Och det är jätteviktigt att man måste anpassa sig, man måste tänka realistiskt. Och det finns ibland vissa personer som är nypraktiserande, de lär sig en sunna och de vill praktisera den till varje pris. Det är bra att vilja göra sunna, men man måste också kolla på själva situationen. Jag ska ta lite exempel på såna saker som folk gör i bönen, där de ibland tar saker till det extrema. Till exempel, vissa De har hört att man ska ha händerna på bröstet. Då har han händerna så här. Yani, som att han nästan stryper sig själv. Under halsen, precis under halsen. Det är inte sunna. Andra vad de gör, de delar på benen. Du vet, man ska stå fot mot fot. Och då, istället för att stå naturligt, så börjar han sära på benen jättemycket. Så att han tar upp platsen för 1,5 person till exempel. Och personen bredvid står och trängs. För han vill stå med breda ben och så vidare. Det är också fel. Du kan inte ta upp mer plats än de andra. Hänger med? En annan sak också är i sista tashahud. Det är sunna, som vi sa, att sitta på rumpan, ta in vänsterfoten under höger ben. Om det är jättetrångt i moskén, ska du praktisera denna sunna? Det finns inte plats. Gör inte det. Sitt på foten. Hänger ni med? Du måste anpassa dig efter förhållanden. Använda sunt förnuft. Du kan inte bara trycka ut dig och sen bara, om det är sunna. Sen stör du personen bredvid. Det är inte sunna. Utan få tänka på förhållanden. Hänger ni med? Och det är jätteviktigt. Så att man inte bara lär sig någonting, en hadith och sen khalas. Det här gäller i alla förhållanden. Nej. Att röra svarta stenen i Kaaba, det är sunna, eller hur? Om det är zahma, det är jättemycket folk. Det är kanske bättre att låta bli. Istället för att gå fram och putta folk och... Nej, khalas, låt bli. Då kanske det inte är sunna. Så att man får kolla på varje situation. Ja. Väldigt viktigt. Sunt förnuft egentligen går tillbaka till. Denna hadith bevisar också en annan sak. Och det är att profeten a.s. man såg vitheten av hans armhålor. Han var mörkhårig. Så han skulle ha mörkt hår under armarna, eller hur? Men att han här, man såg vitheten. Han hade inget hår under armarna. Han har praktiserat sunnan av att ta bort håret under armarna. Vilket är från sunnan al-fitra. De sunnan som gör människan vacker. Som är från hygien. Någonting som alla profeter praktiserat. Sunnan av att männen släpper skägget. Trimmar sin mustasch. Klipper sina naglar, både män och kvinnor. Och låter dem inte växa mer än 40 dagar. Sunnan av att raka sitt könshår, både män och kvinnor. Och sunnan av att noppa eller dra ut håret under armarna. Netful ibt. Profeten a.s. han sa halqul ana, att raka könshåret och netful ibt. Och att dra ut håret under armarna. Så kan man, så är det som är bäst. Kan man inte, så får man också raka håret under armarna. Men det bästa är att dra ut det. Man kan dra lite åt gången. För då får man med roten. Och då tar det längre tid för håret att växa ut igen. Och det minskar också dåliga dofter. Så det är sunna att vara fräschande på det här sättet. Och att praktisera de här sakerna som nämndes i hadithen. Sen nämner författaren hadithen där profeten alaihi salatu wassalam sa att om ni gör sujud, fadha' kaffayk, så lägg då ner dina händer och lyft upp dina armbågar. Berättad av Muslim. När man gör sujud, så lägger man då ner sina händer och lyfter upp sina armbågar. Och det här talade vi om i tidigare föreläsningar. Varför ska man inte ha armbågarna i marken i sujud? Någon som... Man ska inte efterlikna djur. Vissa hadith nämner kelb och vissa hadith nämner sebr. Ja, ni rovdjur. Precis. Så man ska inte efterlikna ett sådant djur. Som vi sa, sujud är den noblaste positionen människan befinner sig i. Vackraste positionen inför våran skapare. Ska vi då ligga som en hund? Kalla. Utan då ska vi vara i den vackraste skepnaden. Och de lärda nämner också att lägga ner sina armbågar på marken tyder på lathet. Att man inte ens orkar ta upp dem. Och i bönen ska vi inte vara lata. Vi ska ha energi och be med kraft och styrka till våran skapare. Namn. Så man ska då inte be med armbågarna i marken. Och sen nämner författaren en till hadith där det nämns att då Rasulullah alaihi salatu wassalam gjorde ruku, så hade han fingrarna isär och i sujud så höll han ihop fingrarna. Berättade av al-Hakim. Nah. Där gick vi också igenom att när man gör ruku så är det då sunna, som vi sa, att stå med ryggen uträttad, huvudet i nivå med ryggen. Och att greppa sina knän som att du håller runt en boll eller någonting. Tänk att du greppar en kokosnöt till exempel med händerna. Du särar på fingrarna. Och de lärde nämner att det här är yani, ger människan mera stabilitet. Man blir mera fast yani, eller man får mera stabilitet när man då står på det här sättet. Det är sunna. Och sen i sujud så nämndes det att han gjorde tvärtom och höll fingrarna ihop. Men inte att man särar på dem utan har dem ihop. Och då nämner ulema, yani, riktade mot Qibla. Riktade mot Mekka. För särar du på dem så riktas de inte mot Mekka, allihopa i alla fall. Men gör det så där så riktas de alla åt det hållet som du gör sujudot. Mot Mekka då. Och det här är då det som är sunna. Och det nämns också i vissa hadithier att han gjorde då sujud mellan sina händer. Att huvudet är mellan sina, hans händer igen. Så att händerna inte är högt upp eller långt ner mot magen. Utan de är bort från kroppen, som vi sa man ber själv eller man imam. Och fingrarna riktade mot al-Qibla. Nästa hadith berättas från Aisha radiyallahu anha. Där hon säger att Rasulullah alihi afdalu salatu wassalam bad mutarabbi'an. Han bad sittandes med benen i kors. Och denna hadith är också autentisk. Ja. Det är tillåtet under vissa förhållanden att be sittandes. Först och främst om man inte kan stå och be. Man är sjuk till exempel. Och författaren kommer senare nämna hadith Imran. Då han sa, eller han fick höra när han var sjuk att han skulle be ståendes. Profeten a.s. sa, salli qa'iman, be ståendes. Kan du inte så be sittandes. Kan du inte så be liggandes. Och denna hadith nämner att profeten a.s. bad sittandes. Så är man sjuk är det tillåtet att sitta och be. Och det är också tillåtet att sitta och be då man ber sunna böner. Generellt. Till och med om du kan stå. Men du känner dig lite trött i benen. Alltså du har jobbat hårt. Då kan du sitta och be. Men vad är konsekvensen av att sitta och be en sunna bön? Är någon som vet? Halva belöningen, precis. Du får bara hälften av belöningen. Står du får du full belöning. Sitter du får du hälften av belöningen. Och det här är om du kan stå. Om du är sjuk och inte orkar stå och ber sittande så får du full belöning. Här är en person som kan stå men han väljer att sitta. Ni kanske sett i Ramadan, vissa i Taraweh. De sitter en del av bönen, de står en del av bönen. Sitter halva rakan, står halva rakan. Ni sett det, eller? Och det är tillåtet. Vissa får för mycket blod i benen, det blir lite jobbigt att stå. Alltså du kan sitta. Efter tashahud du kan sitta och sen ställer du upp och så vidare. Så det är tillåtet. Det är också tillåtet att be sittandes om man inte kan be ståendes. Till exempel som vi talade om innan, att be på ett flygplan. Du får inte stå. Kan inte stå och be, då ber du sittandes. Det är tillåtet. Eller om du är rädd. Till exempel fiender. Du är en vallgrav eller något. De skjuter mot dig. Om du står upp, du blir skjuten. Ska du stå och be? Nej, du sitter och be. Eller du är på en båt. Och det är storm. Du sitter, du är stabil. Du står. Alltså du kan ramla. Då sitter du och be. Gärna baserat på de omständigheter som råder. Men då kommer frågan. Hur ska man sitta och be? Och det är det som denna hadith diskuterar. Här nämner Aisha radiyallahu anha att profeten alaihi salatu wassalam han bad sittandes med benen i kors. Ni förstår alla hur? Som bröderna här sitter. med benen i kors. Yani höger foten under vänster ben och vänster foten under höger ben. Vänster fot under höger ben och höger fot under vänster ben. Med benen i kors. Och de lärde nu att den här sittställningen är den bekvämaste. Och det var därför han bad på detta sätt, för att kunna vara lugn och fokuserad i bönen. Men al-asl, grunden är att du får faktiskt sitta och be hur du vill. Du måste inte sitta så om du sitter och ber. Om du är sjuk till exempel eller vill be sunna sittandes. Du kan sitta på en stol. Det är tillåtet. Eller du kan sitta som man gör i tashahhud. Men det kan vara påfrestande att sitta så länge. Det är tillåtet. Och beviset på att man får sitta hur man vill är hadithen som vi nämnde. Då profeten alaihissalam sa till Imran, be ståendes kan du inte be sittandes. Han sa inte be sittandes på en stol, be sittandes med benen i kors. Utan han sa, jalisen. På det sätt som du kan. Du kanske inte ens kan sitta så. Du kanske behöver ha en fot fram. Du bröt foten. Alltså då ber du på det sättet. Du kanske behöver sitta med båda fötterna fram. Då ber du på det sättet. Du får sitta hur du vill. Hänger ni med? Men om du till exempel kan sitta, du kan inte stå men du kan sitta, och du kan göra sujud, då måste du gå ner i sujudställning. Hänger ni med? Kan du inte göra sujud och rukur, då gör du dem sittandes. Yani genom att buga dig framåt. Du sitter, har händerna på bröstet. Sen skulle du göra rukur, Allahu Akbar. Du lägger händerna på knäna och lutar dig lite framåt. Sami Allahu liman hamida. Sätter dig upp. Rabbana wa lakal hamd. Du lutar dig lite längre ner framåt i sujud. Och det här kommer vi inshallah tala om när vi talar om den sjukes bön senare inshallah i detta kapitel. Men alla kulhal, det är då tillåtet att be sittandes. Nästa hadith berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger att profeten alaihi salatu wassalam brukade mellan sujud säga Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, berättad av al-Arba. Och vissa hadither lägger också till wajburni warfa'ni. Hur många blir det? Det kan ni skriva då. Allahumma gfirli en, warhamni wahdini wa'afini warzuqni, det är fem. Och sen warfa'ni sex och wajburni sju. Okej. Och det här är en av de dua som man kan säga mellan sujud, när man sitter mellan sajdatain, när du går upp och sitter. Den vanligaste är att man säger rabbighfirli eller allahummaghfirli två gånger eller mer. Och det råder lite ikhtilaf om den är wajib eller inte. De flesta ulema säger att det är sunna att säga dem. Medan Imam Ahmed säger att det är wajib. Al-Hanabila säger att det är wajib att säga rabbir firli åtminstone en gång. En enda gång. Rabbir firli. Wajib. Aqal al-wajib. Akmalul. Och sen bättre att säga tre gånger. Sen kan du säga mer gång. Men en gång minst. Okej. Okay. Och vissa andra ulema nämner att du kan säga rabbir firli eller du kan säga denna dua. Eller vilken dua du vill. Men de här är de två bästa. Och även den här, vi nämnde sju saker du säger. Även om du säger bara några stycken av dem så funkar det också. Rabbir firli warhamni wajburni. Så Allahu Akbar, gör det så. Det funkar också. Okej. Okay. Men självklart så är det bäst att säga hela. Allahumma gfirli, och Allah förlåt mig. Warhamni, visa mig nåd. Wahdini, vägled mig. Wa'afini, skona mig. Warzuqni, försörj mig. Wajburni. Wajbur eller jabr betyder att bevara. Nej, inte bevara. Det betyder att någonting är trasigt och fixas. Man har brister. Gärna Allah kompletterar mig. Allah fullbordar mig. Allah korrigerar mina tillkortakommanden.
Kan du se dem i ordning, den här, som du sa?
Inshallah. För att ulemaen nämner att det är generell dua och det går att säga. Så att du får säga dem i vilken ordning du vill. Allah. Det är bäst att säga dem i denna ordning, men du får säga dem i vilken ordning du vill. Och du får repetera dem också flera gånger. Det är tillåtet. Ja, så man kan säga då Rabbir Firli en gång eller flera gånger, eller denna dua. Okay? Eller en del av denna dua. En fråga. Får man säga Rabbir Firli wa li walideya? Allah förlåt mig och mina föräldrar. Det är en jättevanlig sak som folk säger i början. Mellan sujud. Får man säga det? Nej, de lärde sig att man får baserat på att det inte är specifikt att du måste säga något speciellt igen. Förutom dessa är ni enligt vissa ulema att du säger Rabbir Firli en gång. Och sen får du göra dua. Så att du får säga förlåt mig och mina föräldrar. Men det som vissa ulema nämner, jag tror var Sheikh Suleiman, att man ska inte ta det till en vana att alltid göra det. Som att det är wajib. Det här är den vikr som man ska säga i bönen. Rabbir firli wa li walidayya. Nej, utan variera. Om du säger det någon gång, det funkar. Men det bästa är alltid att hålla sig till den vikr och den dua som vi har lärt oss från profeten alaihi salatu wassalam. Ta med sista hadith för idag. Hadithen om jalsatul istiraha. Att sitta innan man ställer sig upp till nästa rak'ah. Och det är hadithen som berättas från Malik ibn al-Huwairith, där han sa att jag såg profeten a.s. be. Och då han var i al-Witr, ska vi säga på svenska, och då han bad den udda rak'an, det vill säga första eller tredje, så brukade han sitta en stund innan han steg upp. Bukhari. Så att ni förstår här, vad handlar denna hadith om? Att en person gör sujud, Allahu Akbar, sätter sig, Rabbir Firli, Rabbir Firli, sujud, Allahu Akbar, och sen ska han ställa sig upp till andra rakan. Okej? Okay? Eller till fjärde rakan. Om han ber salas med fyra. Så han ska ställa sig upp till nästa raka. Då kan man antingen ställa sig upp direkt från sujud och ställa sig upp. Eller så kan man först sätta sig en, två sekunder och sen ställa sig upp. Om man väljer att sätta sig, då är det denna hadith. Jalsatul istiraha. Istiraha betyder typ att vila. För det kan vara svårt för vissa att ställa sig upp direkt. Och de lärde har ikhtilaf beträffande denna jalsa. Om den är sunna eller inte sunna. En fråga, hur kan de ha ikhtilaf när profeten a.s. har gjort den?
För att det kan bero på när han gjorde den och om han gjorde den av anledningen som att han kanske blev gammal mot senare.
Ahsant. För vissa säger att han gjorde den inte avsiktligt med att det ska vara en dyrkan. Utan han gjorde den i äldre dagar för att det var svårt att ställa sig upp direkt. Och det här är det som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nämnde. Att han gjorde det på grund av omständigheterna. Så satt han. Okej? Okay? Men, Allahu alam, andra ulema som imam Shafi'i säger att det här är sunna. Profeten a.s. har gjort det. Och han sa till Malik ibn al-Huwairith som berättar hadithen, be så som du har sett mig be. Samma sahabi. Och han sa inte förutom det där. Då är jag satt. Det gjorde jag för att jag är gammal. Nej. Utan han sa be så som du har sett mig be. Okay. Men en sak el-assel i den här frågan är att ingen av ulema säger att det är wajib. Det är utgångspunkten. Ingen av ulema säger att den här sittningen är obligatorisk. Utan det finns ikhtilaf, olika åsikter om den är sunna eller tillåten. Okej? Okay. Och vad vissa shuyukh nämnde som verkar låta väldigt logiskt är att det är sunna. För att profeten a.s. gjorde det ibland och gjorde det inte ibland. Och som ulema nämner, som Ibn Baz säger också att det är sunna, baserat på denna hadith. Och en hadith som berättas av Abu Humayd al-Sa'idi, då han beskrev profetens bön a.s. bland 10 sahaba. Och då nämnde han också denna jalsa. Nämnde han också att profeten a.s. lyfte upp sitt huvud och sen satt han. Och sen ställde han sig upp. Han satt slappnad av och ställde sig upp. Så då säger han att den här jalsa är då autentiskt berättad från 10 stycken sahaba. Och Abu Humayd och här i riwaya Malik ibn al-Huwairith. Yani det är någonting som sahaba då kände till. att det har nämnts i flera hadither att profeten a.s.w. gjorde så här. Det har också berättats att vissa av sahaba inte bad så här. De ställde sig bara upp. Så alla kulhal, det mest korrekta kanske är att säga att det är sunna att göra ibland. Någonting som profeten a.s.w. gjorde ibland och inte gjorde vid andra tillfällen. Då vissa av de sahaba som beskriver hans bön inte nämner detta. Och vissa nämner det. Då kan man säga att det är en sunna som man kan praktisera ibland och lämna ibland. Wallahal. Shalom talat. Men i alla fall, det är inte wajib. Det är inte något som är obligatoriskt. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Achano.
Om en person inte kan göra sujud, alltså för att det är så mycket zahma, det går inte, det finns ingen plats, och han gör sujud på någonting annat, till personen framför sig eller någonting.
Allah.